Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hej och välkomna till AT-läkarna med mig, Ann-Katrin Kådan. Och idag är inte Ida Björnstjärna med eftersom hon precis har fått barn och tar en liten välförtjänt paus ifrån inspelningarna. Men hon är snart tillbaka. Idag så träffar jag Denise som är anestesiläkare och medicinedoktor i ämnet trauma. Hon är även tidigare officer och jobbar både inom försvaret och som narkosläkare på Vrinnevi sjukhuset. Hon har varit på flera uppdrag utomlands, bland annat i Mali och Afghanistan. Och dessutom är hon ATLS-instruktör, vilket är ämnet som vi ska prata om idag. Välkommen Denise.
Tack så mycket.
Välkommen Denise.
Tack.
Jag är jätteglad att du är här och ska prata ATLS. Jag var ju på en av dina AT-föreläsningar på sjukhuset när vi pratade just om det här.
Mm.
Och jag tyckte det var jättebra. Och det tyckte fler, vet jag. För att när vi gick därifrån så liksom, det var vår lilla grupp med AT-läkare. Så pratade vi med varandra och så sa så här, men Denise hon är ju sjukt bra. Alltså. Ja, henne skulle man verkligen vilja ha i traumarummet ifall man hade råkat ut för någonting. Tänkte jag, det här blir en perfekt poddkandidat.
Ja, det var väldigt smickrande att höra det där.
Ja, så att AT-läkarna vill gärna att du tar hand om oss ifall vi blir skadade.
Då ska jag försöka hjälpa till med det om jag har chansen.
Ja. Det låter bra. Men vi kan väl börja från början, tänkte jag. Din yrkesbana innefattar ju inte bara läkaryrket.
Och jag tänkte att innan vi börjar prata ATLS så ska vi prata lite om det och även dina utlandsuppdrag.
Mm. Kan inte du berätta hur det har sett ut för dig?
Ja, jag läste ju gymnasiet som alla andra. Och sen så hade jag bestämt att jag skulle ta en liten paus.
Vilken linje läste du?
Natur.
Mm.
Men jag hade inga bra betyg. På den tiden hade man sifferbetyg, så jag hade 3 i alla ämnen utom 3 ämnen. Mm. Det var idrott, bild och data, programmering.
Ja.
Och de hade jag 5 i.
Givna läkarämnen.
Jag kunde inte lista ut vad jag skulle bli med de 5:orna där. Men, jag tänkte att jag skulle läsa vidare och bli civilingenjör av något slag.
Mm.
Det var ju där mina brorsor gjorde, så det kändes rimligt att det skulle vara en naturlig fortsättning.
Ja.
Men jag skulle ta ett sabbatsår först.
Okay.
Men det där med småbarn och åka som au pair till USA, det var inte intressant riktigt.
Mm. Det var det andra gjorde, eller?
Ja, det var några klassiska val som jag stod emellan då. Jag hade inga pengar ut att resa, det var inte att tänka på.
Mm.
Men så var det ju många som skulle mönstra. På den tiden gjorde ju alla värnplikten.
Mm.
Eller alla, det var fel att säga. Men någonstans mellan 50-75% gjorde värnplikten. Så nästan alla killar skulle ju mönstra.
Mm.
Då var det ju en sport att få så bra resultat som möjligt.
Mm.
Så då blev jag lite sugen på att göra några bra resultat där också.
Vinna.
Ja, precis. Jag tänkte att jag vill också göra lite bra resultat. Så då mönstrade jag och så blev det så att jag gjorde värnplikten då. Så jag ryckte in 2 dagar efter jag hade tagit studenten.
Mm. Och inte ens ett sommarlov.
Nej, inte ens ett sommarlov utan direkt på bara att göra värnplikten.
Mm.
Vilket var en omställning men väldigt bra för mig också. Och kanske inte alls vad jag hade trott att det skulle vara.
Nej, okej.
Och det slutade ju med att jag blev kvar i det militära ett antal år. Jag läste vidare då till yrkesofficer. Och sen så jobbade jag som där i ett antal år.
Mm. Hur många år då?
Mm. Nu ska vi se, jag gjorde värnplikten ett år. Och sen så var det två år för att bli yrkesofficer på den tiden. Och sen jobbade jag i 5 år.
Mm.
Som yrkesofficer, utbildade soldater och utbildade mig själv. Det är det man ofta gör i militär, utbilda sig själv och utbilda andra.
Mm. Var det det som fick dig att bli hooked? Eller vad var det som gjorde att du stannade inom det militära efter värnplikten?
Ja, det var nog egentligen att jag kanske fick upp ögonen för att det fanns annat att bli här på jorden än civilingenjör.
Ja.
Nej, men jag tror, jag visste väl inte riktigt vad jag var bra på eller vad jag tyckte var kul.
Mm.
Men när jag gjorde värnplikten så kanske jag fick upp ögonen för att jag tyckte att det här med människor och vad som motiverar dem och hur man får det att fungera tillsammans och människor var mer intressant. Och att jag hade mycket större talang egentligen för att kunna leda människor än vad jag hade talang för att programmera datorer till exempel. Mm. Som ju kanske var det jag hade trott att jag skulle göra.
Mm.
Och det känns ju alltid bättre att göra någonting som man känner att man är lite bra på än någonting som man är lite halvdålig på.
Det är oftast roligare, ja, håller med.
Så det var väl så jag fastnade där.
Men du gjorde liksom inte militären inom någon sjukvårdsgren?
Nej, jag var motståndare till det.
Alltså. Okej.
Okay. Ja, nej, men på den tiden så fanns det inte så jättemånga tjejer i försvaret.
Mm.
Och jag ville göra ordentligt, så jag ville göra någonting med mycket vapen och mycket skjuta. Mm. Och absolut ingenting som skulle kunna på minsta sätt uppfattas som någonting som var en halvdan värnplikt eller att det inte var på riktigt.
Nej. Mm.
Så att jag vet att jag sa ett år innan jag tog tjänstledigt då för att läsa till läkare, så var det någon som sa att ja, men vi tänkte att du skulle syssla med sjukvårdstjänst. Och då sa jag bara tvär nej.
Okay.
Nej, absolut inte. Och sen sa jag de bevingade orden då att vill jag syssla med sjukvård, då kommer jag bli läkare.
Ja.
Och sen blev det ju så sen. Och det hade jag ingen plan på när jag sa det där.
Nej,
utan
okay.
Det var bara en slump. Men det var väl det att jag ville göra det så fullt ut som jag bara kunde.
Mm.
Om jag nu skulle göra värnplikten ett år och skulle prova någonting sånt, så ville jag inte att det skulle vara lite grann eller bara på låtsats, utan då ville jag prova fullt ut.
Mm. Mm. Var det under den här tiden som du var på utlandsuppdrag också?
Nej.
I Mali och Afghanistan?
Ja, nej, det har jag gjort senare. Det har jag gjort som läkare.
Mm.
Så det ligger ganska nyligen. Det är kanske 4 år sedan ungefär.
Okej. Okay.
Som var på de platserna.
Men vad var det som hände sen då?
Mm, ja, där, jag blev gravid där någonstans. Och sen så tänkte jag att jag måste prova någonting annat. För jag sa redan från början, jag stannar så länge det är roligt.
Mm.
Och sen någonstans så kändes det som att man fick inte riktigt lika mycket utmaningar som man fick tidigare. Inte lika mycket nytt och utvecklades inte lika mycket som person längre.
Okej.
Okay. Så då tänkte jag att jag provar att läsa på universitetet.
Mm.
Och då blev det att jag började läsa till läkare.
Ja. Och hur det bara blev så.
Mm. Ja. Nej, det var ju ganska systematiskt arbete för att välja vad jag skulle läsa.
Ja.
Men det var ju absolut ingen barndomsdröm eller någonting sånt som låg till grunden. Utan det var ta ett vitt papper och ställa upp fördelar och nackdelar med olika yrken.
Mm.
Så att jag vill
det låter
ha
väldigt systematiskt.
Ja, jo, men så är jag nog lite grann.
Ja.
Kanske skulle jag blivit civilingenjör egentligen. Nej, men jag ville ha ett yrke där man kunde jobba över hela världen.
Mm.
Jag ville ha ett yrke där man kunde fortsätta utvecklas under hela sin karriär.
Mm.
Att man inte utbildar sig till någonting och sen så går man bara och gör någonting. Utan jag ville ha någonting där man ständigt fortsätter utvecklas och det förväntas att man ska utvecklas.
Mm.
Jag ville ha ett yrke som hade högre lön än den jag hade.
Mm.
Och jag ville ha ett yrke som där jag kände att det kanske fanns en lite större meningsfullhet i yrket.
Mm.
Det tyckte jag att jag hade som officer också. Men jag kanske inte ville utbilda mig till säljare till exempel.
Nej.
För det kanske inte är någonting som jag kände att jag brann för.
Mm. Kanske också när man har haft ett yrke flera år som du säger, med där man känner en mening på ett annat sätt. Så är det svårt att byta till något där man inte känner det.
Ja, och sen så tror jag tror också en avgörande sak i slutändan var att jag tycker det är spännande med människor.
Mm.
Jag tycker både människokroppen är jättespännande och hur människors psyket fungerar och hur det påverkar varandra.
Mm.
Så det, men, det fanns nog med där också.
Vilka yrken kvalade in på det här, ja, i den här tabellen?
Jag kommer inte ihåg. Jag kommer inte ihåg alla som, men det var faktiskt väldigt brett spann från början. Från början var det en sån här universitetskatalog med massor med olika yrken. Mm. Jo, det var ju tvungen att vara ett yrke också där man kunde få jobb. Så att den skulle vara svårt att få jobb.
Mm.
För jag vet att biolog fanns med som ett av yrkena. Men det är ju så väldigt svårt att få jobb som biolog. Så det ströks på grund av det. Men de enda två yrkena som jag sökte sen i slutändan, det var läkare och sjukgymnast.
Mm.
Så det var de två som kvalade in i slutändan.
Yes. Mm. Och vad hände sen då?
Ja, och sen så kom jag in på läkarprogrammet och började plugga.
Mm.
Och då fick jag ju barn då 2 veckor innan jag började plugga.
Ja.
Mm. Så att,
härlig timing.
Ja, jo, men fast det var rätt bra ändå. Alla tycker att det är galet, men jag tycker det var rätt bra ändå. Så att det är rätt smidigt att ha barn när man pluggar, tycker jag.
Mm.
Man börjar inte så tid på morgonen. Det är ingen som blir jättesur om man inte kommer en dag. Man behöver vara hemma och ta hand om ett barn. Man slutar oftast lite tidigare på dagen också. Det enda är att man måste klara av pressen själv och att man inte blir stressad av att man inte pluggar.
Mm.
Men det tror jag... Jag hade ingen problem med det i varje fall.
Man har ju friheten att läsa på lite vilka tider som passar. Har man barn som sover kan man ju läsa på kvällen till exempel.
Ja, precis. Mm. Och jag gjorde matematiken där också då och läste på att nyfödda bebisar sover 16 timmar per dygn.
Ja, stämmer det med ditt barn?
Ja, men jag vet inte, men det innebar ju att jag skulle kunna sova 8 timmar, plugga 8 timmar och ändå bara leka med barnet sen. De timmarna barnet var vaken var ju min plan.
Ja.
Men,
det är ju lysande plan.
Ja, eller hur? Ja, det var många som tyckte att jag var galen. Men, nej, men
fast hade det gått så är det ju jättebra.
Nej, men det gick ju bra. Men min man var ju hemma första året med våran son då. Så jag började plugga och jag var ju inte kanske 100% säker på att jag ville bli läkare. Det var jag inte. Inte efter 1 år heller. Men jag tyckte att det var en rätt trevlig tillvaro när jag var småbarnsförälder. Så att jag fortsatte lite till.
Mm.
Så efter 2 år så fick jag nästa barn.
Mm.
Och då var jag fortfarande inte säker på att jag ville bli läkare. Det tog nog en 3 år innan jag bestämde för att jag faktiskt ville bli läkare. Och, och kände att nej, men det här är det jag ska göra.
Var det när du började komma till de kliniska terminerna?
Ja, eller kanske var tidigare? Jag kan inte säga exakt nu. Jag minns inte exakt. Men jag vet att det var... Jag vet att jag inte kände att det fanns så många förebilder. Jag stötte inte på så många förebilder inom läkarkåren som jag kunde relatera till. Och det gjorde att jag kanske kände att nej, men jag passar inte in här.
Mm. Mm.
Det kan ha varit när jag kom till de kliniska terminerna. Men jag kan inte säga exakt vad det var. Men
nej. Det
var först när jag såg att det fanns lite andra sorters läkare än bara de jag hade träffat på.
Mm.
Som jag kände, okej, men jag kan nog vara läkare också. Jag behöver inte vara som alla de jag har sett.
Nej. Det låter bra.
Mm.
Okej, okay, var läste du någonstans?
Linköping.
Ja, okej. Okay. Och fick du 2 barn under utbildningen, eller?
Ja, 2 barn under utbildningen och sen 3:e barnet direkt efter.
Mm. Mellan utbildning och AT?
Mm. Eller nej, inte mellan. Efter några månader in på AT.
Okej. Okay. Vad gjorde du AT någonstans?
Det gjorde jag också i Linköping faktiskt.
Mm. Mm. Men jag tycker det är lite intressant det här du säger om att det funkar jättebra att ha barn när man pluggar. Det har jag ju också haft.
Mm.
Och jag tyckte också att det var ändå rätt smidigt. För att det är så många som väntar och tänker så att ja, men man måste nå en viss bit på karriären på något sätt innan det passar.
Mm.
Men det är också ganska skönt att ha barn när det är lite mer flexibelt allting.
Mm.
Om man behöver man vara hemma så drabbar det bara en själv på något sätt. Och man tar igen det en annan dag själv.
Mm.
Man behöver inte be om ursäkt för att man sabbar någon annans skift. Och alltså
nej.
Så här, ja.
Nej, men jag tyckte det var väldigt smidigt. Och jag tycker det fungerade väldigt bra för mig. Jag förstår att det kanske inte fungerar likadant för alla människor. Men
nej,
för min del tycker jag att det var väldigt smidigt.
Mm. Okej, nu har du gjort AT.
Mm, ja. Jag har gjort AT.
Vet du vad du vill bli?
Nej, jag trodde kanske att jag var intresserad av att bli kirurg. Men sen så blev jag, i början av AT, där blev jag erbjuden jobb på lite olika kliniker. Och från början så men jag väntar och får se. Och sen så började det kännas lite ofint att säga det till flera kliniker. Att de liksom skulle hålla en ST-plats till mig medan jag funderade.
Mm.
Så tänkte jag får ta och bestämma mig för någonting. Och då hade anestesikliniken i Linköping hört av sig till mig när de hade ST-tjänster och frågat om inte jag var intresserad av att söka en sån.
Mm.
Så tänkte jag att ja, men de har nog blandat ihop mig med någon. För varför skulle de vilja ha mig? Ja, ja, men jag skickar in en ansökan.
Mm.
Och sen kom jag på intervju och jag tänkte fortfarande att det är någonting som inte stämmer här. Men ni vet väl att jag har nästan 2 år kvar av min AT. Uh-huh. Jag hade inte gjort många veckor av AT.
Okej.
Okay. Ja, ja, det vet vi. Det passar oss jättebra, sa de. Jag tänkte att ja, men de är inte riktigt kloka de här. Ja, ja, men vi gör väl så då. Så att jag hade ju faktiskt min ST klar, större delen av AT:n, vart jag skulle börja. Skönt. Ja, det var...
Om man tycker att det var rätt ställe man har SP.
Ja, nej, men jag tyckte det var, jag tänkte att det är ett bra ställe att börja. Mm. Jag hade en jättedålig placering på läkarprogrammet när jag gjorde min anestesiplacering, som var just i Linköping.
Okay.
Så jag förstod inte varför de på något sätt var intresserade av mig, för jag tänkte att jag kan inte ha gjort ett så bra intryck. Men jag tänkte att det är nog ett ställe att börja. Det är bra kunskaper att få, så tänkte jag. Och sen så är det ju 6 månader provanställning, så att om de inte är nöjda med mig eller jag inte trivs där, så är det liksom inte hela världen, utan då kan man gå vidare. Så det var så jag hamnade på anestesin.
Okej. Okay. Men vad är det som du gillar med anestesin då?
Ja, vad är det jag gillar? Jag tror att jag gillar att man gör någonting och så ser man att någonting händer. Att man får ett omedelbart svar på sina åtgärder.
Mm.
Det passar mig som är lite rastlös, tror jag.
Mm.
Och sen så tror jag att jag gillar att det kanske inte bara finns en väg fram till målet, utan det finns väldigt många olika vägval du kan göra. Du måste bara hantera konsekvenserna av dina egna beslut.
Mm.
Så om du väljer den egna vägen så finns det vissa risker. Väljer du den andra vägen finns det andra risker. Och så får du liksom hantera det. De riskerna du väljer att utsätta dig, din patient för, helt enkelt.
Mm. Härlig fysiket.
Ja. Då hamnade jag där.
Ja. Och under hela den här tiden, hade du haft något kontakt med försvaret då?
Mm. Jag var ju tjänstledig i... Oj, hur många år var det? Jättemånga år var jag tjänstledig. Så att jag jobbade ju åt försvaret när jag pluggade också.
Okej.
Okay. På somrarna eller på vissa veckor när man kunde smita undan från pluggandet. Så, så att jag jobbade ju, i och med att det var lite grann, så blev det kanske 30% ungefär på en årsbasis.
Okej.
Okay. Som jag jobbade. Så nu ska vi se, när jag hade gjort 2 eller 2,5 år på min ST, då var jag först tillräckligt långt gången i min medicinska karriär för att kunna jobba som läkare åt försvaret. Så då var då jag åkte utomlands första gången som läkare.
Kändes det självklart hela tiden att du skulle jobba som läkare för försvaret också?
Nej, jag vet inte. Kanske inte från början. Men sen efter ett tag så kände jag nog att passar bättre i den organisationen än vad jag passar i landstinget.
Mm.
Jag har lättare att hitta min plats i försvaret än vad jag har i landstinget. Jag kände att landstinget kanske inte kunde ta tillvara på min kompetens som jag hade sedan tidigare. Man kan ju säga med de 5 årens arbetslivserfarenhet plus utbildning jag hade i försvaret, så hade jag ju en SD ledarskap, kan man ju säga.
Mm.
Eftersom ledarskap är huvudämnet för en yrkesofficer. Och när jag var AT-läkare så nominerade min chef mig för att gå det här, ett ledarskapsprogram som heter Framtida chefer eller någonting sånt.
Okay. Mm.
Som fanns då i landstinget. Och jag gick på intervju där och såg fram emot att kanske kunna bli en av de utvalda och så.
Mm.
Men jag fick som återkoppling att jag var överkvalificerad.
Okay.
Och sen var det bra med det.
Ja.
Och då började man fundera att jag är överkvalificerad för att gå något ledarskapsprogram. Men jag är ändå inte tillräckligt kvalificerad för att få någon sorts chefstjänst eller någon sorts ledaransvar liksom, någonstans.
Mm.
Och då kände jag väl att det kanske passar bättre i den andra organisationen, helt enkelt.
Mm. Ja, men då jobbade du både som läkare inom försvaret i Sverige och utomlands.
Mm.
Vi har ju sagt att du har varit både i Mali och Afghanistan.
Mm.
Vart åkte du först?
Först åkte jag till Afghanistan.
Mm. Och hur funkar det när man vill åka på en sån resa, eller det är inte en semester eller någonting som nästan är. Nej, men hur funkar det rent arbetsmässigt när man gör en ST och vill åka på ett uppdrag inom försvaret som läkare?
Det vanligaste är väl att man får ta tjänstledigt från sin tjänst då i landstinget. Och sen så får man en tidsbegränsad anställning i Försvarsmakten. Och sen åker man utomlands då. Men då är det ju vissa saker som man behöver göra innan man åker ofta. Att man behöver gå vissa utbildningar kanske. Nu hade jag kanske de flesta av de utbildningarna sen tidigare. Men om man inte har det så är det lite utbildningar man behöver göra innan man kan åka utomlands.
Okej.
Och sen så kan det ju vara lite såna här saker att man behöver förbereda sig själv medicinskt också. Att man behöver vaccineras mot lite sjukdomar. Och vissa av de vaccinationsprogrammen tar ju mer än 2 veckor att få. Det kan ta några månader att få bli vaccinerad mot alla hemska sjukdomar där ute.
Ja.
Så det är lite sådana saker också. Och det är läkarundersökning, man måste vara frisk, man får inte ha vissa allergier. Man måste gå till tandläkaren, måste ha en bra tandstatus innan man åker utomlands. Så det är ett lite förberedelsearbete. Framförallt första gången man ska göra någonting sånt så är det nog en process på en 8-6 månader skulle jag säga.
Ja, men det är ju ganska lång tid ändå innan man kommer iväg, när man väl har startat.
Ja, men det är nog det vanliga skulle jag misstänka.
Hur länge var du borta sen då?
Första gången var jag inte borta så jättelänge. Det beror lite grann på var man åker. Det är jätteolika vilket uppdrag man är på. Men jag åkte till ett fältsjukhus där jag blev utlånad av svenskarna till tyskarna. Så det var ett tyskt fältsjukhus.
Okej, okay. Kan du tyska?
Nej. Jag läste 1 år.
Ja,
klar. Ja, nej, men det var väldigt spännande. Det fanns ju flera utlänningar, vad ska jag kalla det, än jag där då. Men det var ju, majoriteten var tyskar.
Okej.
Och arbetsspråket skulle vara engelska. Men det var ju inte alla som klarade av engelska där. Och framförallt så var det så, i stressiga situationer så var det många som ville gå över och prata tyska.
Ja. Det kan man ju på ett sätt förstå, om det är många andra tyskar där. Men det är jobbigt för den som inte pratar tyska.
Precis. Ja, precis. Det var rätt ofta som man med hög röst försökte förklara att de skulle prata engelska.
Ja.
Nej, men det är väl en av de mest lärorika sakerna jag har gjort faktiskt. Både som läkare och människa och officer. Att jobba på det fältsjukhuset.
Kan du berätta lite hur det var där? Vad var din roll?
Jag var en av de 2 anestesiläkarna på sjukhuset. Det fanns 7 eller 9 kirurger. Och det är ju för att kirurger är ju specialiserade på ett område. Alltså man kanske är öron-, näsa-, halskirurg, man kanske är ortoped, man kanske är neurokirurg och så vidare. Medan vi anestesiläkare, vi är mer generella och ska klara av flera olika situationer. Så att vi var 2 narkosläkare, 7 eller 9 kirurger och sen så fanns det andra specialiteter också. Internmedicinare, infektionsläkare. Det var ju rotation av människor hela tiden så det var inte samma personal hela tiden. Men så det var ett sjukhus med en, ska vi se hur många anställda det var. Någonstans mellan 50 och 75 personer som var legitimerade. Och sen fanns det väl en 25 personer som var runt omkring personal. Det fanns ett litet laboratorie. Det fanns bårhus och runt omkring personal. Så.
Lite så här inpass. Alla som jobbar som läkare inom försvaret, är de specialiserade? Färdiga inom...
Specialister?
Ja.
Ja, det kan man säga. Att man ska vara specialist. Men det är oftast okej att börja innan man har blivit helt färdig specialist. Ja. Men man kanske inte ska ha så väldigt långt kvar innan man är
i slutet av en ST går bra.
Ja, precis.
Men det är inte så att en del åker liksom när man är legitimerad bara?
Nej. Det är inte det vanliga skulle jag säga. Det brukar inte vara det man söker. Utan man brukar väl ofta vilja ha en narkosläkare till exempel. Och då måste du kunna, som jag då, men jag var 1 av 2 narkosläkare på sjukhuset. Och då måste man kunna jobba självständigt. Man kan inte vara i en sån situation att man behöver stödet av en bakjour.
Nej.
Utan när det kommer en patient så är det jag som måste ta den. För den andra narkosläkaren ligger antingen och sover eller tar hand om en annan patient. Så att det kan inte vara så att jag är beroende av att någon annan är där och hjälper till.
en ganska annorlunda bild än hur det är i Sverige.
Ja, absolut. Mm. Det där skiljer sig ganska mycket.
Mm.
Det som blir intressant också när man jobbar i sån här internationell miljö, det är också hur det skiljer sig mellan olika länder. Till exempel med sjuksköterskor och vad de kan göra och vad de får göra.
Ja.
Och hur man jobbar tillsammans då.
Ja.
Vilket kan bli jättespännande. För vissa saker som är så otroligt självklara för en själv är ju inte det.
Mm. Har du något exempel?
Ja, jag har ett jättehemskt tråkigt exempel har jag faktiskt.
Ja.
En tysk narkossköterska som jag jobbar med. Och sen var jag tvungen att sova en patient ganska fort. Det var lite kaotiskt.
Mm.
Och han skulle opereras i huvudet. Vilket innebär att vi ställer narkosapparaten i fotändan.
Mm.
Så att jag är beroende av att narkossköterskan startar apparaten. För jag står vid patientens huvud.
Mm.
Så jag säger åt honom där att starta apparaten och ge mig slangen.
Mm.
Och han startar apparaten och ger mig slangen. Och sen så ser jag att patientens saturation sjunker och sjunker och sjunker. Och jag gör ju mina första kontroller som jag är van att göra utifrån den svenska situationen.
Mm.
Och det innebär ju att jag tittar ju om jag har fått ner min tub ordentligt på rätt sätt. Och att jag får ventilation i båda lungorna. Det är de kontrollerna jag tittar på.
Mm.
Och sen så tittar jag på den där saturationsklämmen, att den sitter ordentligt på fingret och byter finger.
Mm.
Men jag ser ju inte detaljerna på narkosapparaten eftersom den är nere vid fotändan. Och sen säger jag, men har du 100% syrgas?
Mm.
Och då säger han tillbaka, syrgas, det sa du ingenting om.
Nej.
Och då är det så att i Sverige är det en självklarhet att i en akut situation, och vi sätter på en respirator så sätter vi på 100% syrgas.
Mm.
Det är en självklarhet för varje sjuksköterska. Det skulle jag aldrig behöva säga till en svensk narkossjuksköterska.
Nej.
Men för den här tyska narkossjuksköterskan så var inte det en självklarhet.
Nej.
Utan det var luft om inte jag ger order om att det är syrgas.
Mm. Mm.
Så det finns massor med sådana tråkiga exempel.
Ah.
Så det, men man lär sig ju också.
Ja, sen visste
jag
det.
Jag gör ju aldrig
sen
det misstaget igen.
Nej. Sen visste både du och han det.
Ja, precis.
Ah.
Mm. Men det är mycket sånt, liksom, att i vissa länder så får inte sjuksköterskor göra vissa grejer. Och i andra länder så gör de andra grejer som jag aldrig varit med om.
Mm.
Så att det är väldigt många olika saker. Men det är också väldigt utvecklande, för man ifrågasätter ju också då varför man själv gör saker på ett visst sätt. Och varför vi i Sverige gör på ett visst sätt. Och om det inte vore smartare att göra lite annorlunda.
Mm.
Så att det är väldigt lärorikt.
Ja, men och du blir ju otroligt självständig, tänker jag mig.
Mm.
När du liksom inte har den där backupen man är van vid.
Nej, precis. Men man får ju backa tillbaka till att man måste kunna allting själv i grundjobbet. Och sen så, som jag sa där med anestesin, när det gäller vägval, så lär man sig att göra vägval där de riskerna man tar är risker som man vet att man kan hantera.
Mm.
Så att man lär sig att inte ta risker där man riskerar saker som man inte är så bra på.
Mm. Mm.
Så att jag jobbar ju lite så här i Sverige nu också. Liksom, att jag tycker om att ha en plan. Och jag tycker om att veta att ja, men det kan bli så här. Men då kommer jag göra så här.
Mm.
Så att det har nog påverkat mig lite grann hur jag är som läkare också.
Mm. Det känns ju som någonting som anestesiläkare generellt är väldigt bra på också. Plan A, B, C,
ja,
D.
Ja, det är bra att liksom plan man innan man står där.
Ja. Ja, men okej. Vill du berätta något mer om Afghanistan?
Men det var väldigt lärorikt. Det som jag fick se där som jag kanske inte hade sett i Sverige också var ju de här traumapatienterna med penetrerande trauma med skottskador och sprängskador. Och det som jag tyckte var otroligt givande, det som vägde upp alla de här tråkiga dödsfallen man fick se, det var ju alla de här situationerna när folk var riktigt dåliga, när de såg ut att vara livlösa när de kom. Men dagen efter så stod de bredvid sin säng. Så en sån patient väger ju upp att fem har dött. Alltså om man tänker den egna tillfredsställelsen.
Mm.
Det är klart att det inte väger upp i verkligheten. Men, men att klara av alla de där som dör som man inte lyckades rädda. När man har en sån patient så ger det otroligt mycket tillbaka. Och också då skillnaden för i Sverige. De flesta traumapatienterna är ju mycket äldre i Sverige. Där var, jag skulle tro att alla, jag tror inte jag hade en patient som var över 30 år.
Mm.
De flesta var mellan 17 och 25 någonstans i ålder.
Oh.
Och då, det är en annan fysiologi då jämfört med kanske en 60-åring. Så när det såg ut att vara kört så var det inte det. Då kunde man fortsätta kämpa mer. Och få ha mer
och lyckas ibland. Reserver.
Ja, ja. De är mer som barn skulle jag säga. Ja. Så får man inte säga.
Nej. Nej, men det, det är nog bäst att vi inte säger så. Ja. Nej. Starka.
Ja, precis. De har ju mycket mer fysiologiska reserver än vad äldre föräldrar.
Mm.
Så, och det är otroligt lärorikt att få se det.
Mm.
För det har jag gjort också i situationer här i Sverige där andra har tyckt att nej, nu räcker det. Så har jag tyckt att nej, nu fortsätter vi.
Mm.
Och sen har det också gått bra i slutändan.
För du har sett att det kan gå bra även när det är riktigt, riktigt illa.
Ja, jag kanske har en erfarenhet av att ha sett fler människor i den åldern som har varit riktigt dåliga på det sättet.
Mm. Mm.
Det är inte så vanligt i Sverige.
Mm. Ja, verkligen spännande.
Mm.
Mm. Och sa du hur länge du var borta?
Nej, ja, den första gången då var jag borta i 6 veckor.
6 veckor.
Mm. Ja, och det är ju väldigt kort tid för att vara borta. Men det hängde ihop med det sättet de jobbar på det sjukhuset. Att man jobbar rätt hårt då. Man är en av två narkosläkare. Dessutom var det så att den som var chef på sjukhuset skulle alltid vara narkosläkare. Så att emellanåt när den här tyska narkosläkaren var tvungen att åka iväg och göra någonting så var jag helt plötsligt chef för ett tyskt fältsjukhus med 120 i personalen. Och det var alla möjliga problem där som jag inte hade en aning om hur jag skulle lösa. Och det ringde från Tyskland och de pratade tyska. Och, ja. Allt möjligt ändå.
Ja, och äntligen fick du användning för alla dina ledarskapskurser.
Ja, jo, lite så var det ju faktiskt.
Att du fick din fulla potential att blomma.
Ja. Ja, det var lite annorlunda. Mm.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men okej, okay, då kom du hem och sen så fortsätter du din ST då?
Mm, sen fortsätter min ST.
Ja, och parallellt då både inom försvaret lite grann och på inne vid sjukhuset?
Ja, ganska fort efter jag hade kommit hem så blev det klart att Sverige skulle påbörja ett nytt uppdrag i Mali.
Mm.
Och då ville de att jag skulle följa med.
Och vad innebär det uppdraget?
Sverige skulle skicka ett underrättelseförband till Mali. Där det var en FN-mission.
Mm-hmm.
Problemet var, eller det som hände var att en eller två månader innan vi skulle åka så kom Ebola till Mali.
Ja,
och,
det är ett problem.
Det är ett problem, mm. Det är ett problem, absolut. Och det kom till huvudstaden där, Bamako.
Mm. Får jag bara fråga, underrättelseförband, vad är det egentligen?
Underrättelse, håller man på med underrättelse så håller man på med information.
Ja, så ett och ett underrättelseförband är då?
Då är det ett förband som samlar in information.
Okej.
Okay. Och de kanske bearbetar information också, till exempel sammanställer information.
Mm.
Men så det här förbandet samlar in information åt FN, som FN sen kan använda för att ta sina beslut om hur de ska göra olika saker.
Okej. Okay. Jättebra, fortsätt. Då kom Ebola.
Ja, precis. Ebola kom till landet där i Bamako.
Mm.
Och det spreds ju på just ett sjukhus där. Så personal blev smittad. Vilket gjorde att det största sjukhuset stängdes. Och så fanns det helt plötsligt inget sjukhus då för de här FN-personal i den här huvudstaden. Och man visste inte hur mycket det skulle fortsätta spridas. Det är lite svårt att förutsäga vad som kommer hända med ebola. Så då fick jag ett telefonsamtal sent en kväll om jag kunde tänka mig åka 2 veckor senare då.
Okay.
På grund av att det fanns ebola där. Om jag kunde tänka mig åka till det området där det fanns ebola.
Mm.
Då sa jag att jag kan tänka mig åka, men jag är inte så säker på att min chef på sjukhuset kan tänka sig att jag åker.
Nej.
Men
du tänkte liksom inte att det var för läskigt att åka när det var ebola på gång?
Ja, nej, jag tänkte nog inte att ebola var det värsta man kan råka ut för, utan jag tänkte nog att det här är en situation där det är väldigt många människor som inte har någon medicinstöd överhuvudtaget.
Mm.
Och jag är ju förberedd för att åka till det landet, även om jag hade tänkt åka lite senare av en annan orsak.
Mm.
Men så då tänkte jag att det är självklart att jag måste ställa upp. Jag är ju den enda narkosläkaren som är förberedd för det här just nu.
Och vad sa din chef då?
Min chef var otroligt förstående. Jag har haft fantastiskt bra chefer här i Norrköping. Så att min chef fick ett samtal från någon lite högre person i Försvarsmakten som förklarade hur viktigt det här var.
Mm.
Och sen så hjälpte mig så att det gick att lösa det här på jobbet. Så att mina kollegor fick jobba lite extra fast. Bland annat vet jag att det var kollegor som fick gå jour kring jul där. Så jag var oerhört tacksam för att de ställde upp och gjorde det.
Ja, det var för ett gott syfte.
Ja, hoppas det.
Och då åkte du efter 2 veckor?
Ja, då åkte vi och packade våra grejer.
Mm.
Vi visste inte riktigt hur mycket jobb vi skulle få göra. Och vi visste inte hur mycket... För vi var ett litet kirurgiskt team som åkte.
Mm.
Så vi visste inte hur mycket kirurgi vi skulle behöva utföra. Och vi visste inte hur mycket problem vi skulle få med ebola. Och vi visste inte riktigt vart vi skulle hamna eller var vi skulle bo eller någonting.
Mm.
Så vi åkte och packade våra medicinska prylar och... Fick ju ta till lite grann i olika ändar för att se till att ha med oss tillräckligt med prylar.
Mm.
Och sen så åkte vi dit. Mm. Vi lastade in oss själva och våra prylar i ett stort militärt lastflygplan och flög ner till Mali.
Mm. Och när ni landade, vad väntade er där?
Ja, det är ju ett land, eller var då i varje fall. Nu hoppas jag att det är lite bättre, men det var ju ett land som var väldigt laglöst. Så man landade in på en flygplats där det inte fanns någon som helst bevakning på den flygplatsen. Så det var öppet. Liksom. Folk gick och kom hur som helst. Liksom. Det gick kossor på landningsbanan. Ja, det var väldigt svårt för en svensk att förstå. Liksom. Poliserna i stan fick ju liksom ingen lön från staten eller någonting sånt. Utan deras lön var ju de böter de tog in. Och då är det ju lätt att få en situation där man liksom stoppar någon för att nu behöver jag köpa middag till mina barn.
Ja, självklart.
Så då är det ju klart att man ser till att någon får böter så att man har pengar som man klarar sig själv. Liksom. Mm.
Vilket system.
Ja, nej, men det var ju en statsapparat som hade fallit samman. Liksom, och ett land som inte hade kontroll över sig själv.
Mm.
Så, och det var ju bättre i söder där i huvudstaden där jag var. Men utanför Timbuktu... där vårt underrättelseförband skulle verka och dit jag åkte sen.
Mm.
Där var det ju ännu mer laglöst.
Mm.
Ännu mer kaotiskt. Så. Mm. Men samtidigt så otroligt underbart folk tycker jag. Man blir ju, precis när man kommer blir man ju helt häpen över alla de här sprakande färgerna som folk har på sig i kläderna. Och de här otroliga kreationerna. Det är liksom... Klänningarna har rosetter och puffer och allting. Liksom.
Okay.
Ja, och männen har en klassisk klädsel. Jag skulle säga att det ser ut lite grann som en pyjamas. Liksom, som en skjortdel och så byxor, men gärna i samma sorts tyg. Och gärna kraftigt mönstrat och glada färger. Så. Mm. Och sen så otroligt glada och vänliga, trots att det är liksom ett av de fattigaste länderna i världen.
Mm.
Och där liksom folket står och säljer det de har för dagen. Så man står i ett litet stånd bredvid vägen. Man kanske har ett stånd där man säljer 5 bananer.
Mm.
För det är det jag har att sälja idag. Liksom. Mm. Men inga sura miner eller liksom stå och tigga samtidigt. Utan man står och säljer sina bananer. Det är det man gör.
Med stoltheten då på något sätt.
Men jag upplever det så. Att det är liksom... Jag är väldigt fascinerad av det folket. Och sen så kan man ju inte låta bli att relatera ändå till Sverige och den psykiska ohälsan vi har här i Sverige. Mm. Trots det överflödet vi har av allting också.
Mm.
Så det gör ju att man börjar fundera på liksom, hur lever vi i Sverige och hur kan det bli så här? Liksom, att de människorna som är så otroligt fattiga har så otroligt lite, verkar så glada ändå.
Ja.
Och hjälpsamma och vänliga.
Mm.
Medan om jag skulle gå på stan i Sverige och kanske be om samma sak som jag bad om någon där, så skulle jag inte få ett svar och inte få hjälp på samma sätt alls.
Mm.
Så det,
det ligger inte pengar i alla fall.
Nej, men det är ju någonting annat.
Mm.
Så.
Men då blir ni väl mottagna?
Ja, vi kommer ju för FNs del.
Mm.
Det var FN som hade frågat Sverige om vi kunde ställa upp med medicinsk resurs. Och Sverige svarade att vi kan skicka det här kirurgiska teamet.
Mm.
Så att det var jättemånga där som blev otroligt glada. Bland svenska ambassaden där. Som hade, den personalen hade varit väldigt orolig för sin egen del och sina familjers del.
Mm.
Som de bodde där i landet. Så vi blev väl omhändertagna där. Och sen så försökte vi ju liksom hitta våran plats då. Vi försökte hitta något ställe och upprätta våran utrustning och sådär.
Ja.
Och det...
Ni hade liksom ingen lokal, ni visste så att dit kan vi ta oss.
Nej, vi har ju egna tält.
Ja.
Men vi vill hellre jobba inuti byggnader. Det är lite enklare att hålla rent om man ska operera folk och så. Så att vi hittade ju, det hade byggts en Ebola-camp då,
ja.
i Bamako, som var perfekt. Den hade inte tagit hand om några Ebola-patienter, för när Ebola-epidemin dog ut efter de första, jag tror bara det blev 7 fall där.
Okej.
Men
bra.
Ja, så att det spreds ju inte i det landet, vilket är fantastiskt faktiskt, med så tätbefolkad stad, att det inte spred sig. Men så den där Ebola-campen stod tom.
Mm.
Så den tyckte vi var en jättebra plats. Men hela processen att försöka få den fungerande med el och saker. För då hade folk klippt ledningarna och alla kablar och tagit dem.
Mm.
Och så blir det ju, om man är extremt fattig, att man försöker hitta lösningar för att överleva dagen förstås.
Mm.
Men processen där med att kunna få fungerande lokaler där med AC och så. Det var flera veckor lång, där man som svensk har lite svårt att förstå systemet. När man ringer någon och frågar, ja men kan ni komma och titta på det här då? Ja visst, jag kommer imorgon.
Ja.
Och sen så kommer morgondagen, men det har inte kommit någon. Då. Nej. Då får man ringa igen. Men, kommer ni och titta nu då? Ja, inga problem. Alla är jättevänliga, men det kanske inte händer men så mycket. Har det med tidspassning, man bestämmer ett möte och... klockan 3. Och sen då går man dit klockan 3. Det är ingen där liksom.
Nej,
2 timmar senare så kommer de glatt skuttande. Så ingen ursäkt för att de är senare med sånt. Utan bara glad att se dig och jättetrevliga. Sådär. Och det som är lite intressant är att det genomsyrar ju medicinen också.
Den är så, inte så exakt.
Eller? Jag fick ett svar på en patient som hade gjort en CT-thorax. Där det står ingen pneumotorax, ingen hemotorax. Och sen, jag är ju inte röntgenläkare och jag är inte bra på att titta på röntgenbilder.
Mm.
Men jag höll upp det här arket mot lysröret. Alltså det är små bilder, alltså kanske 7x7 centimeter när den ser det. Massor med små bilder, höll jag upp det mot lysröret. Så kunde jag ju se att det var ju visst en ganska stor hemotorax på de där bilderna. Så det kan man ju inte missa om man är röntgenläkare och sådär. Men då tänker jag att det hänger ihop med mentaliteten där. Att man är glad och trevlig och hjälpsam liksom. Och det är klart det är mycket trevligare att lämna ett sånt svar. Att det är inget problem med det här och inget problem med det här. Än att berätta att nu har du en hemotorax på din patient.
Så otrevligt att berätta det.
Jag undrar om det är så.
Okej, okay. Det låter ju på ett sätt härligt och på ett sätt livsfarligt.
men det var faktiskt, alltså, det var otroligt vänliga människor, otroligt trevligt att prata med människor, jobba med människor.
Mm.
Men man fick se till att hålla koll på saker och ting, för det var inte alltid det blev som man hade tänkt sig. Speciellt inte om man gick ifrån någonting och lämnade någonting till någon annan. Lärorikt också.
Ja. Men eftersom det då inte blev något Ebola-utbrott så började ni med det ni hade tänkt göra? Eller
vad blev själva uppdraget? Vi var kvar där i några veckor och tog hand om någon skottskadad patient och så.
Mm.
Och små grejer på människor. Och sen så när de veckorna hade gått och man kunde förklara landet Ebola-fritt då åkte vi upp till Timbuktu och började med det uppdraget som vi hade där.
Mm.
Och då är ju det här, den enheten jag tillhör då är ju en liten rörlig kirurgisk del. Så man lastar in grejerna i två fordon med släp.
Mm.
Och sen så åker man ut i öknen och följer med förbandet där ute. Och sen är det ju tanken då att om någon skadas så slår man upp det där tältet och opererar den om det behövs då.
Mm.
Mm.
Och åker runt liksom från plats till plats och opererar lite.
Ja, precis. Ja, jo, men så är det. Det tar 15 minuter ungefär att upprätta det här lilla operationstältet.
Oj, vad coolt. Ja. Det är ju ingen tid alls.
Nej, det är ingen tid alls. Nej. Men då får man ju jobba så man svettas också.
Ja.
Så är det. Så att det är kort tid. Men... Och sen så är det ju det man ofta gör då, de här underrättelseförbanden, det är ju att antingen åka runt och titta, se hur det ser ut. Till exempel räkna fordon eller liksom titta själva.
Mm.
Men ofta är det att åka runt och prata med folk också och få informationen på det sättet.
Mm.
Och på det sättet kunde vi väl också bidra ganska mycket med våra lilla team. För språket i Mali är ju franska i första hand. Man kommer inte så långt om man försöker prata engelska.
Nej.
Och då hade vi några i vårt team som var lite bättre på franska.
Mm.
Så då var det lätt att prata med lokalbefolkningen.
Mm. Men några i ert kirurgiska team, ni hade inte tolk med er eller så?
Det fanns tolkar också. Okay. Men, och jag använde tolk någon gång lite grann när jag tyckte att min franska inte höll.
Mm.
Men det fanns ju inte tolkar så att alla i förbandet kunde ha en egen tolk. Utan de fick man ju prioritera till de som behövde det mest. Och det är ju oftast cheferna som... Behöver prata med andra chefer och sitta i möten.
Mm. Mm. Okej. Okay. Ja, vad spännande.
Där var jag ju lite längre.
Ja.
Där var jag i 4 månader innan jag kom hem.
Mm. Och sen, nu så jobbar du inom försvaret- egentligen.
Mm.
Helt. Hur funkar det?
Det funkar bra.
Ja, ja det är jag menar. Vad bra. Men när du hade gjort, var det när du hade gjort din ST som din tjänst ändrades lite?
Ja, det var lite grann efter jag har varit i Mali den andra gången.
Mm.
Så fick jag ett erbjudande om att jobba heltid. I försvaret.
Mm. Och det kan man göra när man har gjort färdigt sin ST. Eller kan man göra sin ST inom försvaret på något sätt?
Ja, nu finns det faktiskt ST-tjänster som det heter någonting civilmilitär ST.
Okay.
Där man har en plan för när man ska jobba i försvaret och när man ska jobba civilt.
Mm.
Så nu kan man faktiskt göra det. Och det är specifika tjänster man söker. Jag tror bara det finns i Göteborg och Stockholm än så länge. Men det är möjligt att det kommer på fler platser. Men jag hade ju ingenting sånt, utan jag började jobba, ja, men jag började nog jobba heltid innan jag var helt färdig med min ST. Det var inte kopplat till min ST, utan det var kopplat till andra saker, med att mitt förband ville ha min kompetens helt enkelt. Så det hade inte med STn att göra, men om man inte är färdig med STn så kanske det blir lite bökigt, för man behöver ju göra vissa grejer för att bli färdig. Och det är ju det som är fördelen med att vara anställd på sjukhuset. Det finns en plan för och de har förståelse för det. I det militära har man kanske ofta inte lika stor förståelse för vad det är som behövs för att bli färdig specialist.
Okej. Okay. Då började du med din tjänst inom försvaret lite innan din ST var färdig.
Ja.
Och då är det på samma sätt som du har en tjänst nu?
Nej.
Nej.
Nu är jag verksamhetschef.
Just det.
Så att jag är den som är ansvarig för den hälso- och sjukvården vi bedriver på det stället. Så i vår organisation så finns det ett antal läkare och sjuksköterskor. Och sen så finns det en yrkesgrupp som inte har civilt. Vi har sjukvårdare. Som är soldater som har fått speciell utbildning på att hantera vissa medicinska saker. Och då ser jag till att vi har bra riktlinjer och bra rutiner för hur vi ska göra saker. Men jag ser också till att när vi ska börja jobba på något nytt ställe till exempel, att vi får det fungera där. Jag är involverad i rekryteringen, att vi hittar rätt sorts personal till oss. Men också att vi får, att den personalen vi rekryterar, att vi får det att fungera för dem. Att de får en bra balans mellan att jobba civilt och också sitt fritid, sitt privatliv. Men att jobba militärt, att det blir en bra arbetssituation för dem. Vad gör jag mer? Jag involverar ganska mycket i att utbilda de här sjukvårdarna som vi har. Lite allt möjligt. Vi har mycket, vi startar upp forskning nu. Och då är det forskning som är inriktat lite mer på just det vi håller på med helt enkelt. Och ja, utvecklingsarbete också i det medicinska. Det är ju, det finns inte så jättemycket evidens för vissa av de sakerna man gör prehospitalt. Och då gäller det att man hela tiden funderar på, gör vi rätt? Ska man göra det så här? Ska man göra det på något annat sätt? Och varför gör vi det så här? Och att man hänger med i den utvecklingen helt enkelt. Så mycket kontakt med andra enheter i Sverige och i andra länder. Och mycket diskussioner att nej, man kanske inte borde göra det så här på grund av det här. Mm. Och sen också försöka se till att det blir forskning då i någon område när man tycker att det är mest tveksamt. Eller där det kan bli störst konsekvenser om man tar dåliga beslut.
Just det. Det låter rimligt. Ja. Så du är både verksamhetschef inom försvaret samtidigt som du är inhyrd på anestesikliniken?
Ja, försvaret vill ju att jag fortfarande ska klara av att söva människor, att jag fortfarande är narkosläkare. Så då ser de till att jag har praktik.
Okej, det är det kallas.
Ja, då kallar vi det praktik i försvaret. Så då får jag jobba lite på ett sjukhus när försvaret betalar min lön. Så att jag behåller den kompetensen.
Och hur mycket gör du det i procent av din tjänst?
Ja, säga? 30% har vi just nu.
Okej.
Och då är det ju lite, det är ju inte var tredje vecka så, utan ibland så är det lite tätare, ibland är det lite längre mellanrum. Och ibland är jag utomlands och jobbar. Och då blir det ju lite uppehåll i det. Men försöker väl att, det är ju en fördel för mig att jag får komma och jobba på kliniken i Norrköping. Så jag försöker väl att stötta dem tillbaka också. Att om de frågar mig om jag kan komma en viss vecka så försöker jag kolla om inte jag kan det. Hitta möjlighet för det.
Ja, men jättespännande. Det känns som att det här är liksom en egen liten nisch. Ännu en nisch av alla hundratals man kan välja. Men du är ju även en sak till som vi inte har nämnt då. Du är ju ATLS-instruktör. Och nu kanske vi ska dyka in på det ämnet. Kanske bara ska dricka lite vatten och äta lite godis först. Ja, och det var del ett av våra två avsnitt med Denise. I del två så kommer vi att gå igenom hela ATLS-konceptet från A till E med first och second survey. Vi ses i nästa avsnitt. Hej då så länge!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.